There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Välkommen till vårt lilla flumavsnitt.
Och jag älskar att du tog på den lilla flummiga rösten.
Alltså, jag har så mycket saker jag vill berätta för dig och för våra lyssnare.
Ah, vad spännande! Men innan vi kör igång med det så kan vi ju bara uppdatera alla som har missat att det här kommer att vara ett litet flummigt avsnitt. På att Fanny, du är ju bortrest den här veckan. Innan vi spelar in. Mm. För du är just nu, är du det fortfarande? I Mexiko?
Mm, jag är i Mexiko till den 12. Ja.
Och det är ju otroligt härligt. Och då tänkte vi att kan vi inte göra liksom ett väldigt aktuellt avsnitt som handlar om hälsoresan, träning, kost, dina framsteg och sådär. Så passar vi på att lägga in det här härliga flumavsnittet som vi har utlovat. Så kan man ju välja om man vill lyssna eller ej.
Exakt, viewers discretion, this will be a very special episode.
ja, det är det. Så det ska handla om nu är det jag som snubblar på den, spiritualitet.
min mediala sida och ja, lite sånt där som man egentligen kanske inte pratar om så ofta, men som jag tror vi är många människor som har varit med om saker som är lite oförklarliga och som är lite spännande att dela med sig av. Så att jag utlovar gåshud det här avsnittet.
Ja, och som alltså jag tror att vi är många som också tror på sånt. Jag vet inte vad jag ska packa in där, men du vet, övernaturliga händelser, att man kanske har ett sjätte sinne, intuition, astrologi, vad det nu kan vara. Och jag har ju faktiskt trott på sånt i hela mitt liv egentligen. Så jag har varit väldigt öppen för att det finns mer än vad vi ser och hör och kan ta på.
Men jag tänker också att det kommer med det här liksom. Även om man inte tror på andlighet och så är ju bara liksom hela vår existens oförklarlig. Till exempel rymden och... För Jens skrek rakt ut när jag sa att vi skulle spela in där. Han bara, nej, håller till ert ämne. Jag bara, nej, aldrig i livet. För han är ju då absolut inte spirituell eller sådär. Han tycker liksom stenar och skit. Han bara, och jag har ju massa kristaller och sånt också. Så att han bara... Gud, flumhuven. Och jag bara, men det får det stå för dig. Du är så jävla fascinerad av rymden. Så hur kan du inte vara fascinerad av att vad är meningen med livet och existensen? Och liksom att det finns någonting mer än bara det här?
Ja, alltså jag väljer att se på det som att de som är som Jens är väldigt stängda. Alltså att dörren till det här, liksom, ja, vad du ska kalla det då för sjätte sinnet, är... igenbommad och igenspikad och sådär. För att alltså, om man tittar tillbaka bakåt sett mot Inka och tidigare civilisationer som var väldigt utvecklade, väldigt intelligenta får man ändå säga, de trodde ju väldigt mycket på sånt här och använde mycket sitt sjätte sinne och hur de samverkade med naturen och mycket intuition och också det här att man kan be universum om saker och att man då kan få det. Du vet, jag tänker på allt sånt här med regndanser som ursprungsbefolkningen i USA faktiskt fortfarande gör, vet jag, eftersom jag var där på besök i september senast. Alltså de dansar fortfarande regndanser och har ceremonier för att få regn. Och det är ju bara ett exempel, men även om man ser borta i Kina och i deras kultur och så har man ju använt sig väldigt mycket av sånt här och trott väldigt mycket på sånt här långt tillbaka i tiden. Och det säger ju inte att det för den saken skulle är så att det existerar, men jag tror när man är väldigt så här så är man ganska stängd.
Ja, men det är väl samma sak som att tro på Gud. Det finns ju massa olika gudar som folk tror på och det är ju inte heller bevisat. Alltså förstår du, det är så här, varför skulle det vara skillnad på att tro på energi och det här liksom som vi tror
ja,
på?
Ja, exakt. Och jag tror, för mig har det varit jätteviktigt att hitta någon slags mening med livet genom det lite mer andliga och spirituella faktiskt.
Och det kommer ju, du snurrar på det igen, precis det där. Jag tror att väldigt många människor är kristna eller troende på grund av att man behöver den tryggheten och den meningen med livet. Att det liksom, tänk om vi bara gick runt och tänkte att vi bara, nu är vi här, det är skit och sen blir det svart. Nej, men det är ju så tråkigt och det är ju så deppigt och det är ju så, vem skulle inte bli psyk, alltså man skulle ju, jag skulle få så psykiskt dåligt mående om jag inte var lite mer öppen och speciellt också det här med att förlora människor och känna liksom att man har en bit av dem kvar liksom.
Ja, exakt.
Att energin finns
att
där.
Att det inte blir lika hopplöst mörkt liksom, för man kan tänka att de finns kvar på något sätt ändå.
Jag tycker det där med hopplösheten, det är ju det som oftast tynger en människa och gör att man mår så dåligt och är så rädd för döden och allt vad det är. Och jag tycker att det känns härligt att tänka att man kan få vara lite flummig och ha lite andra tankar. Och sen är det ju så som sagt, tycker du och tänker inte som mig Jessica då, så du behöver inte skicka iväg det där DM-et. Utan alla är vi vuxna människor och man får tro på det man vill.
Ja.
Och man får respektera varandra.
Exakt, och då man behöver faktiskt inte lyssna. Nu har vi varnat, och det kommer att handla om det i det här avsnittet. Så ni kommer inte att missa någonting om Fannys hälsoresa om ni väljer att stänga av. Så det får ni göra precis som ni vill. Men jag tänker att man ska ändå vara öppen för att lyssna på andra och andras världsbild och tankar, även om man inte håller med. Det tycker jag är väldigt sunt. Men du, Fanny, hur började det här för dig, det här andliga och spirituella? När började du tänka i de banorna eller känna att du hade något speciellt där?
Jag tror som barn, man brukar säga att djur och barn är som mest öppna för saker som inte vi andra ser. Och när jag var barn så var jag väldigt intakt med just det här med energier och liksom hur jag kunde allt, jag kände så mycket det här med vuxna människor och du vet när energier skiftade så man kom in i, jag kunde komma in i hus och känna, nej här är det inte bra, och så kunde jag säga det till mamma, jag vill inte vara här, och jag kunde, vissa kompisar kunde jag inte sova hos för jag bara, det är inte bra här. Och jag tror att jag alltid har varit så extremt känslig för det när man kommer in i miljöer och man kan känna liksom att oj, här hänger det liksom som ett mörkt moln över. Och just det där man börjar se saker. Jag tror att jag alltid har varit så här. Det är jättesvårt att förklara. Jag ska försöka göra det nu med några. Jag har tre berättelser. Mm. Jag ska försöka förklara hur det är för mig att se eller få en vision av en annan människa som inte finns längre.
Och berätta. Jag är så spänd.
Ja, så att vi har en pappahistoria. Min pappa som är borta. Mm. Och vi har en farmor och vi har en pojken i Värmland. Vilken vill du börja med?
Nej, men alltså jag tänker att börja med den du känner att du vill börja med.
Ja, vi tar, för det här var ändå ganska ung. Vi tar pojken i Värmland. Så här var det. För jättemånga år sedan så flyttade, när jag började gymnasiet så fick jag en egen lägenhet och flyttade hemifrån. Så att jag fick min första egna lägenhet när jag var 17, skulle fylla 18. Och det var en jättemysig etta i Södertälje. Men då var det så att mamma flyttade till Karlstad. Och bodde i Värmland i x antal år. Jag kommer inte riktigt ihåg hur länge. Men hon hade en kollega som hade hästar. Och du vet ju att jag alltid också har ridit. Men hade ju slutat där då vid den åldern. Och då var det utlovat så här. Att när jag kommer och hälsar på så skulle jag, eftersom jag gick frisörgymnasiet, så behövde jag ju öva på att klippa. Och folk ville ju bli klippta. Så då ville hon byta tjänst. Du får komma och rida på mina hästar och jag får en klippning. Perfekt. Bra. Och då åkte vi dit en dag i det här, då får jag ju åtanke, jag är ju inte därifrån, jag känner inte de här människorna, jag har aldrig träffat henne förut, det är en ny bekant till mamma också. Om det var mammas jobbakompis eller så var det mammas, min lilla systers kompis mamma, någonting, jag kommer inte ihåg. Men i alla fall, jag var där och jag red och det var jättetrevligt och sen så gick vi upp till deras hus som var för mig en ombyggd, ett ombyggt torp, så det var lite utbyggt och så. Och man gick in i köket. Så hade man en ingång och sen så kan du tänka så här, rakt fram ett litet bord. Och sen så ska vi se, till vänster har du som ett, tänk dig som ett U-kök. Så liksom bänken går liksom som ett U, eller så här, du vet, ett fyrkantigt U får det bli då. Du vet, och sen så har jag, så att jag stod liksom med ryggen emot diskbänken. Hade henne framför mig och klippte och mamma var rakt fram från oss vid ett köksbord. Och precis till höger om mamma var utgången. Mm. Så jag står och klipper henne och de håller på och pratar och det är jättetrevligt och jag börjar liksom haja till på någonting. Och det här märker mamma, att jag börjar snegla mot utgången. Och det händer en gång och hon frågar, vad är det? Nej, det är ingenting. Och så fortsätter vi prata och jag klipper och så snägger jag till igen och tittar dit. Och mamma till slut, men vad är det fan? Och jag bara, nej men det är inget, det är inget. Men tredje gången jag liksom rycker med huvudet och liksom tittar verkligen mot utgången. Då säger mamma, nej men nu måste du berätta, vad är det för något? Och då börjar även den här kvinnan, vi kallar henne Agneta. Då säger hon också, vadå, vad är det? Berätta. Och jag bara, nej men jag ser någonting. Och de båda två, men gud, säg, vad är det då? Ja men jag bara, nej men då måste jag förklara då. Nej men det är en pojke som tittar in på oss. De bara, och så ber den här kvinnan mig som jag står och klipper då. Kan du inte förklara vad du ser? Berätta. Och jag bara, jo. Jag skulle säga att det är en pojke som är blåögd. Han har blont hår. Han är 12-13 års åldern. Och han liksom tittar in och väldigt så här pilimariskt på oss. Och bara så här, han ser väldigt, väldigt busig ut. Och det är som att han bara vill leka. Han säger att han är här liksom. Han tittar på oss. Och då säger den här Agneta till mig, vet du vad fan, jag tror att det är Johan. Det var grannens pojk, han var 12 år när han dog i tsunamin.
Oj!
Och han kom aldrig hem igen med familjen. Så att hon bara, och Johan var 12 år gammal, han hade blå ögon och var blond. Och han var alltid här och lekte och det var en jättebusig kille.
Shit!
Gulligt!
Nej, men vad men vad kände du då när du... hörde det?
Ja, men det var ju, ja, det var ju en otrolig känsla att liksom, då hade jag ju kanaliserat över det där liksom, och att hon då sa det liksom, gud vad fint att han kom genom dig nu och berättade att han fortfarande är här. Så hon blev ju också jätteglad. Det var ju verkligen en fin, det var ju en sån här story som du vet, man tittar på medieprogram och grejer, att folk får hjälp liksom, att det var, jag vet inte, en liten, ja, en liten cirkel slutade kanske för henne också.
Men kan du förklara hur du vet att det inte är en riktig människa du ser? Alltså...
det är, för att den är inte där. Det är som att det blir som en blixt i huvudet. Jag vet inte, som bilder kommer upp i huvudet. Det är som att jag ser... du vet när du stänger ögonen och man ser en massa så här... det liksom rör sig och... oh gud, det är så svårt att förklara. Men det är som att det kommer som... det är blixtra fotografi i huvudet på mig.
Ja, okej. Okay. Så det är inte så att du ser som en annan människa i rummet?
Utan... nej, han står inte där. Nej. Han står inte där. Det är som att jag ser att personen är där. Alltså det, den är placerad där borta. Men den är liksom inte där riktigt. Utan det kommer mer upp i huvudet. Och gud, det här är så svårt att förklara faktiskt. För den är inte... det är inte så här... att den är där i fysisk form såklart. Utan det bara är som en vision. Att liksom personen är där. Och vill liksom bara visa sig. Här är jag.
Fan vad coolt.
Men jag kunde verkligen se... men jag kunde som sagt, jag kunde verkligen utskilja de här ögonen. Jag kan faktiskt se honom i huvudet nu också. Och jag kan se liksom det där flinet och så. Att det var, och det var verkligen inget ondskefullt, utan det var ju verkligen en busig pojke som bara tittade in och bara, jag är här liksom.
Fick du se någon bild på hur han såg ut?
Nej, jag tror inte det. Det här var så länge sedan. Jag var ju som sagt 17 eller 18 år. Så att, nej, jag kommer inte riktigt ihåg. Men det hade ju varit spännande.
Ja, bara för att se om den stämmer med bilden du har i huvudet. Det vore ju helt sjukt.
Ja, någonstans. Eller hur?
Men då var du typ 17. Och när hände nästa grej?
Men nästa grej var ganska kort inpå. Och det var så att jag tror mamma hade en liten existentiell kris som vi alla går igenom. Så det här visste inte jag om. Mamma hade bokat tid hos ett medium i Karlstad. Och jag tror att mamma tyckte det var ganska jobbigt att jag bodde i Södertälje. Hon bodde i Karlstad. Och jag tror att hon hade mycket så här... Jag tror att man litar på mig att jag alltid fixar saker. För jag har alltid varit väldigt ordningsam och sådär. Och jag tyckte det var fantastiskt att flytta hemifrån. Att ha ett eget hem, en egen lägenhet. Jag kunde göra vad jag ville. Jag kunde ha mina kompisar och du vet så här. Det var ju liksom high life. Men jag tror ändå mamma tyckte att det var jobbigt. Så jag vet inte vad hon behövde nog lite hjälp och stött och svar. Så att hon hade tydligen bokat tid hos ett medium. Och det här visste jag inte. Det här är svårt att tro om mig. Men jag var ganska stökig när jag var yngre. Väldigt stökig.
Var du? På vilket sätt?
Det var kläder överallt. Och du får tänka att jag bodde i en etta. Och det var mest kläder som jag hade. Och då liksom, det som var då, tänk den här lägenheten nu, en stor soffa full med kläder. Och sen det var liksom klädhögar på golvet. Och det var liksom, det var mycket så här, jag hade högar överallt med grejer. Och jag var väldigt så här, fast jag tyckte om att ha fint. Så jag hade en väldigt fin lägenhet, den var mysigt inredd. Men jag var väldigt bra på att liksom bara göra oordning. Och jag orkade inte tvätta och sådana saker, för det gör man inte när man är 17. Så att det var där jag var den här dagen. Det var stökigt och det var saker överallt. Och jag är en person som inte äter frukt. Jag har svårt än idag att äta frukt. Jag tycker inte om frukt. Men av någon anledning så hade jag varit och handlat frukt. Men det låg liksom i kylskåpet. Och sen så kom jag ihåg att sent den här kvällen, alltså det var jättesent, så bara fick jag ett ryck. Jag hade till och med gått och lagt mig i sängen, kom jag ihåg. Och så bara fick jag en sån här flash, bara, nej, jag måste städa i ordning här, det här går inte. Så att jag plockar i ordning allting, jag skurar badrum och jag liksom, du vet, viker alla kläder, ser till, det är liksom spotless. Och det sista jag gör, det är att ta fram en skål, tar ut all frukt och så ställer jag den här skålen på min mikro i köket. Bara så här, en fruktskål liksom. Och jag har aldrig framme det här. Någonsin. Dagen efter ringer mamma mig. Och vi pratar. Och så här, vi och mamma hörs typ varje dag. Så det är inget konstigt. Och så säger hon bara, du, jag måste berätta en sak. Jag var hos ett medium igår. Jag bara, va? Oj, vad spännande, berätta. Hon bara, men gud, sätt dig ner. Sätt dig ner, Fanny. Jag bara, okej. Okay. Jag kommer verkligen ihåg, jag satt på golvet framför soffan när vi hade det här samtalet. Och så berättade hon för mig. Ja, så vi fick kontakt med pappa. Jag bara, okej. Okay. Och så sa hon det, hon bara, ja, alltså han började berätta. Hon vet inte om att jag städat eller någonting. Nej, nej. Vet det. Utan det här är liksom, det här är bara dagen efter liksom. Hon bara, och han säger att han tycker att det är så svårt att hitta någonstans och sitta hemma hos dig. För du har så mycket saker överallt.
Nej.
Han tycker att det är klädhögar överallt. Han pratar om massa kläder i din soffa. Och liksom att det liksom är utportionerat högar hemma hos dig. Jag bara, okej. Okay. Hon bara, ja, så att han liksom, han vill att du ska ha mer ordning så att han kan sitta någonstans och vara med dig. Jag bara, okej. Okay. Och sen så slutligen, hon bara, ja, det var massa information, jag kommer inte ihåg. Och jag pratade med mamma innan det här samtalet du och jag har idag. Och mamma hade också glömt bort mycket, men hon kommer ihåg de här sakerna just. Och den här sista saken, hon bara, sen så det sista han visar, han tog fram en skål full med frukt. Och ställde den, liksom, att han vill att du äter frukt. Och mamma bara, ja, så att det var bara liksom en skål full med frukt som hon liksom, mediet bara sa, att han står där med en skål full med frukt. Jag bara, okej, mamma, alltså i natt så har jag varit uppe och storstädat lägenheten. Och det sista jag gjorde, det var att duka fram en stor skål med frukt. Hon bara, okej. Så då satt vi och grät ihop.
Fan vad sjukt.
Jag vet.
Det är ju,
ja,
jäkligt märkligt.
Nej, men förstår du, det är liksom, det här händer alltså. Då har ju hon haft det här samtalet under kvällen. Och sen händer allt det här hemma hos mig. Så från att de hördes, och vi har inte hört då. Jag har noll koll på det här. Utan jag har gått och lagt mig, men så bara får jag ryck och bara, jag måste städa i ordning här. Det kan inte vara så här. Och städar hela lägenheten, och det sista jag gör som jag aldrig gjort eller gjort igen i livet, dukar fram en stor fruktskål. Och det är liksom det han så här, för fram till mamma. Hon måste ha bättre ordning så att jag kan vara där. Och sen det här är liksom en stor skål med frukt.
Men känner du ibland att din pappa liksom är där?
Ja, och jag tror att det är också så här, för han pratade, det här kommer jag också ihåg. I den här lilla lägenheten hade jag en liten garderob där vi av någon konstnärlig skruvade upp en dataskärm inne på betongväggen, och så satt jag inne i den där garderoben på kvällarna, och du vet, man pratar på MSN och du vet sådana saker. Mm. Och då hade jag det här, nu kom en till sak till mig faktiskt som var med i samtalet. Jag hade ofta konversationer med mig själv där inne, och så satt jag och skrattade lite, och du vet, jag satt och pillade, och sen helt plötsligt så bara blev jag så glad, jag började liksom skratta mig själv. Och det sa mamma också, hon bara, ja, så säger han berättar också att han det här liksom, att det där är ett sätt för honom att kommunicera med det. Han är ofta där när du är inne i din garderob, att liksom när du börjar skratta för dig själv och så där, det är oftast för att ni har en dialog som inte du vet om liksom.
Oj.
Ja, liksom det här att man bara känner liksom att man blir glad. Och jag har alltid hållit på så, hela mitt liv. Så jag pratar mycket med mig själv, jag går runt och jag liksom så här, jag kan ju, alltså jag kan hitta, alltså jag kan börja skratta av mig själv och bara så, du vet, bara åt ingenting och bara så. Jag liksom flummar runt lite.
Men gud, men du har inte känt liksom hans närvaro själv?
Nej, och det har ju varit lite så här en sorg också, att jag ibland så här, jag har ju pratat mycket med medium under året också själv, för att jag liksom vill att hitta ett sätt att få bättre liksom kontakt med honom. Det har känts liksom så här viktigt och spännande för mig, men alltså jag har ju alltid känt att jag inte är ensam liksom.
Mm.
Jag känner alltid att jag har någon med mig. Och det att man liksom, och det är också man kan ju märka det här väldigt tydligt när man är själv på nätterna. Det har faktiskt varit en jättetuff senaste vecka, Jessica. Jag blir väckt på nätterna till den grad att jag var tvungen att säga rakt ut i förrgår natt, nu får ni sluta väcka mig, nu räcker det.
Va?
För jag blir väckt, någon håller på och det dras i mina fötter och jag blir liksom väckt, och jag vaknar liksom så här varje natt, klockan 2, klockan 4, och det är liksom någon som så här, du vet, liksom håller på.
Nej, men gud, blir du inte rädd?
Nej, det är inte sån energi. Det är inte alls läskig energi. Men det är jobbigt när man känner att man liksom så här, man inte är riktigt helt ensam.
Shit.
Mm. Så jag har, och det är det bästa tipset. Om man någon gång känner sig där, då ska man säga rakt ut, nu räcker det, sluta störa mig. Liksom, det här är inte okej. Alltså, jag vill inte.
Ja, det där gör jag ofta.
Mm. Ja, man måste säga till rakt ut liksom, det räcker nu. Sen har ju jag den här. Jag var väldigt nära med min farmor. Och farmor var en jätte liksom så här cool tant. Hon bildade pensionärspartiet i Södertälje. Hade satt med i kommunfullmäktige och var liksom partiledare fram till hon var 75.
Wow!
Hon var en jättecool tant. Och sen tyvärr, samma sekund typ hon slutade som med allt det här stora ansvaret, så gick hon mot demens. Hon blev jättesnurrig ganska fort faktiskt. Mm. Så, men jag umgicks väldigt mycket med henne och jag hade väldigt så här, när vi var väldigt nära, och jag hade nyckel hem till henne också, och hon bodde i en jättefin gammal våning i Södertälje nere vid vattnet som hon och farfar hade haft i 50 år, och farfar dog ju 88, ett år innan jag föddes, så han träffade jag aldrig. Men hon var så stolt över den där fina lägenheten de hade och livet de hade levt ihop i Södertälje. Och 2016, så här, du vet ju om att jag har ett väldigt stort intresse för bilar. Mm. Jag köper ganska ofta ny bil. Och det här var en sån dag. Det var en 7 februari tror jag att det var. Det var en februari dag. Det var snö, det var dåligt väder. Jag hade precis bara spontant köpt en ny bil en tisdag. Och jag hade då fått med sommardäck. Och det var ju vinter fortfarande. Och jag hade ingenstans att ha sommardäcken. Så jag skulle åka ner till, då bodde mamma och Anders i Mariefred. Och då passerar man Södertälje. Så jag skulle bara åka ner och lämna sommardäcken i deras garage. Och sen ja, kanske umgås med dem. Och till saken hörde Nej, det var måndag förresten kanske. Måndag eller tisdag. Jag skulle träffa farmor. Jag hade redan bokat en dejt med farmor på onsdagen. Mm. Så att jag hade egentligen inga tanke på att det var något med det liksom. För jag hade redan en bokad träff med henne. Precis när jag kom till Södertälje så bara farmor. Det står typ farmor i huvudet. Det kommer upp som en text bara farmor, farmor, farmor. Ja. Jag bara okej. Okay. Så jag svänger, alltså i sista sekund svänger jag av Södertälje. Och det är någon känsla som kommer och jag bara, det är något som inte stämmer. Jag ringer, hon svarar inte. Och farmor var ju dement nu. Nu hade det gått några år, hon var 81 här. Och hon hade blivit väldigt dement, så hon gick inte riktigt ut. Och verkligen inte när det var mörkt. Och du vet, februari, det är kolsvart klockan 6 på kvällen. Så att jag tog långa vägen in i centrum och så åkte jag ner så att jag kom nedanför lägenheten så jag såg den. Och eftersom att det var en våning med väldigt mycket fönster, så att klockan 6 borde det vara ganska mycket lampor tända. Och jag kommer dit och ser där nere, åker den där vägen nedanför och bara, det är helt kolsvart där uppe. Jag parkerar bilen, jag går ut och så ställer jag mig nedanför och så ser jag att det är en liten lampa som lyser där uppe. Och jag tror att det är lampan inifrån, det finns en pigtoa precis när du öppnar ytterdörren, så det är en liten pigtoa. Och jag bara, det är nog den. Och sen så bara, fuck, jag har inga nycklar med mig. Men så går jag upp och så precis när jag sätter fingret på ringklockan, då bara skelett. Så allt jag ser är ett skelett. Och då förstår jag att hon är död.
Men gud, vad obehagligt. Usch.
Ja. Men det var verkligen så här, jag fick bara bild utav så här, skelett.
Men då måste du bli rädd.
Det var mer att jag inte ville se farmor död. Och det var jättejobbigt. Och grejen var så här, jag hade ju ingen nyckel. Och jag var så här, ska jag åka upp till Bandhagen och hämta nyckeln? Eller så kom jag på, hennes partisekreterare, tror jag kanske har fortfarande en extra nyckel. Så jag ringde till henne och mycket riktigt hade hon det. Så att jag åkte upp till henne och bara, jag tror att det har hänt farmor någonting. Och sen åkte jag tillbaka och jag stod där utanför och jag velade och jag vågade inte öppna dörren, för jag visste ju. Så jag bara, nej, det här klarar inte jag. Och så gick jag ner för trappan igen så här, och då kom faktiskt hennes granne ut nedanför. Och hon är så gullig, det är också en kvinna jag har känt typ jättelänge. Så hon bara, vad är det fan nu? Jag bara, nej, jag tror farmor är död. Och då sa hon, men vet du vad? Jag kan gå in och öppna. Jag har jobbat med gamla människor hela livet. Jag har sett folk gå bort, så det, jag kan gå in. Och det var så skönt. Så hon gick med mig upp. Och så mycket, jag sa det, jag bara, det lyste inifrån pigtoan precis. Den är precis innanför dörren. Hon bara, ja. Och så bara öppnar vi dörren och hon går direkt in där. Och så, Berit. Och så säger hon bara, ja Fanny, Berit är död, ring ambulansen. Och så kom ambulanspersonalen. Och de får ju inte ta med sig någon som har dött hemma. Utan då måste man vänta på rättsläkare. Så att jag bara... Det var liksom sånt jävla... Och det var så skönt, för jag tittade aldrig på farmor. Hon sa det också, Mona, jag tycker inte du ska se henne, för att hon har nog trillat och liksom slagit till någonting, så att hon ser inte ut som sig själv. Så behåll din fina bild av farmor istället. Och sen så kommer mamma, och så kommer jag ihåg, vi satt i köket nere hos grannen där nere, och så väntade på rättsläkaren, och sen tog de iväg farmor, och så... Ja, det var så det gick till. Men det är inte slut där. Efter de här timmarna, det gick ganska många timmar, så ville ju mamma såklart att jag skulle följa med och sova hemma hos henne.
Mm.
Vi åkte ut till Mariefred. Och jag dricker inte mjölk, Jessica. Jag har aldrig varit en mjölkdrickare. Men jag får en känsla av att jag blir sugen på mjölk. Så jag går rakt in till mammas kylskåp och tar ut mjölkpaketet. Och då... Så bara pang till vänster, så är det en dörr ut till deras punschveranda. Och då står farmor där. Och hon bara tittar på mig och hon ler så där pillemariskt till mig. Och bara, jag bara kände, hon är inte dement längre. Hon är helt fri från demensen. Och hon bara stod där och såg ut som sig själv igen. Och bara så här flinade så där pillemariskt som hon alltid gjorde. Och bara liksom så här, allt är okej. Nu mår jag bra. Och sen så bara liksom, hejdå.
Gud vad fint.
Ja, det var faktiskt jättefint. Och jag bara skrek, kom jag till mamma, farmor är här, farmor är här. Mamma fattade ingenting.
Men gud.
Ja, så att det var så skönt att bara se. det här, du vet, man pratar om att alla sjukdomar och sånt där försvinner när man dör.
Åh, vad fint! Liksom, och så ville hon visa det för dig, att hon mådde bra nu.
Hon var pigg, liksom. Jag såg verkligen att hon inte... Jag såg att hon var sig själv igen. Och sen... Ja, sen var hon borta.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Det är väl mina liksom mest så här, memorable. Sen har jag aldrig velat öppna upp det här fullt ut. Jag tror att jag, alltså jag har ju varit rädd stundtals i livet för att jag tyckte att jag har varit störd för mycket utav energi och så. Men varje gång jag pratar med en medial person så är det oftast det första de säger, men du är ju jättemedial. Jag känner det på en gång. Jo, jag vet. Men jag orkar inte vara för medial.
Du orkar inte öppna det? Riktigt.
Nej, jag har inte gjort det. Och samma sak där. Och det har väl mycket det här också som vi har pratat om. Du vet, det här med personkännedom och sådana saker. Och man kan läsa människor. Och, jag har ju otroligt enkelt att läsa av om en människa är snäll eller inte snäll. Och vad intentionen är. Och jag kan ju verkligen märka om någon försöker manipulera och sådana saker också. Och ibland så kan ju till och med, det var ju faktiskt en sak, jag lät ju till exempel Voldemort vara typ manipulativ. För att jag fick ju också vad jag ville då. Förstår du vad jag menar? Att jag visste hela tiden vad han gjorde för att få sin vilja. Alltså du vet, det var mycket saker som jag så här tillät. För att när man tog runt hela silken så fick jag också som jag ville. Så att jag liksom jag nästan spelade dum, fast jag bara, men jag är mycket smart, jag har redan överlistat dig, jag kan redan dig, men jag låtsas som att jag inte kan det för att jag också vill få det jag vill få ut utav det här
typ. Du spelade med.
Jag kan ofta känna att man spelar med.
Jag fattar exakt det där. Jag har också ofta samma. Alltså, du vet att man vet intuitivt och instinktivt så vet man massa saker, hur det här kommer att gå, hur den här personen är, om det kommer att skära sig, eller du vet, man bara vet. Men ibland så bara åker man ändå med av någon anledning. Och sen efteråt så kan det vara antingen att att du förstår varför du gjorde det. Men jag kan ju ofta hamna i det här, men jag visste ju att det skulle bli så här. Varför? Jag visste ju det, men jag är ganska dålig på att lyssna på den där intuitionen liksom.
Men man behöver ibland också göra misstag ju, och liksom, jag tror att det är svårt att vara helt, det är ju det här talesätt också, det är så lätt att lära andra, men ofta så liksom hjälper man inte sig själv liksom. Eller man hjälper ju andra ofta liksom, och sen så bara, men att hjälpa sig själv är ju skitsvårt. Och jag tycker att det är samma sak där med intuition ibland liksom. Jag kan säga till dig, Jessica, men gör inte sådär, det där kommer inte bli bra. Medan jag kan få samma sak presenterat till mig själv, så gör jag det ändå. Bara för att man liksom, man är sugen på det, eller man vill det, eller det vill säga, man bara liksom, ja.
Ja, men ibland så tänker jag så här, lyssna bara på magkänslan. För att ibland är man ju så här, jag inbillar mig. Det här är, det är säkert inte så. Nej, det är, du vet, man bara slår bort det utan att, det är inte ens en medveten tanke ofta att man slår bort det, utan man känner bara så här, jag känner på mig det här. Men man tänker nej, 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 nej. Och så blir det inte ens en liksom medveten tanke. Förstår du vad jag menar? Att det bara är en känsla. Mm. Men efteråt så vet man. Fan, jag visste ju det här. Varför lyssnar inte jag på magkänslan? Och det där måste... Ja. Alltså jag tror alla borde bli bättre på det där. Och bara lyssna på magkänslan. För ofta så talar ju intuitionen om för oss någonting som vi inte riktigt vill höra på alltid.
Exakt. Men det där händer ju jätteofta. Jag tycker att det går att applicera så ofta i livet. Och det behöver ju inte bara vara med liksom en situation. Det kan ju också vara med så här... jag kan ha det ibland också så här, du vet. Nej, jag ska inte åka nu. Jag ska åka om 10 minuter istället.
Mm.
Och så har det varit en vägolycka. Sådana saker får jag.
Fan vad... sånt där får jag rysningar på. För uff.
Mm. Det är ju också lite jobbigt när jag ska ut och resa, som du
jag
förstår.
Jag förstår det, för det där har jag också ibland. Och ibland är det som att jag börjar noja och få för mig grejer. Och så bara, nej men snälla, du kan inte ställa in det här flyget nu bara för att du får en dålig känsla. Liksom. Det går inte. Och det har ju inte hänt något då heller. Så att ibland tror jag att man lurar sig själv när man...
Men alltså, jag har haft en sån hemsk flygning en gång där jag tror att jag tog hela planets ångest. Jag har inte flygrädsla. Alltså jag har flygit, nu det låter ju inte jättebra att man har flygit så mycket, men det har jag gjort då. Jag har ju haft då möjlighet att bo i Mexiko väldigt mycket och rest väldigt mycket dit under åren. Och så kommer jag ihåg en flight hem. En sak, om det är någon som inte har flygit där förut eller någon som är rädd när man flyger där, utanför USA, när man kommer ut, om man åker från New York och ska över till oss, så blir det alltid, utanför Halifax uppe i Kanada, så blir det alltid turbulens. Och det är för att två strömmar möter varandra. Och det har jag fått lära mig efterhand då. men, eller två vindar liksom. Det möts någonting där uppe som gör att det blir alltid turbulens. Och det kan man ha med sig. Men jag var på en jätteflight. Alltså det var det största British Airways-flyget. Och jag satt längst bort. Alltså så långt bak du kunde komma i hela flyget. Det var en tvåsitsare bak vid toaletterna, så härligt. Jag satt inne vid fönstret, jag hade någon snubbe som jag inte kände bredvid mig och det blev natt och den där turbulensen började och jag kände att folk liksom vred och vände på sig, men sen så somnade folk, så det var kolsvart, det var nedsläckt plan, folk sov och helt plötsligt så bara vaknade jag och bara, alltså jag har sån ångest, Jessica. Det känns som att jag har hela planets flygångest har jag fått. Så att jag sitter där och bara är så rädd och det bara trycks och till slut börjar trycka på, du vet, flygvärdinna. Och så kommer en trevlig flygvärdinna till mig och jag bara, och jag kan inte snacka engelska då tydligen, för jag bara så här säger jag: you have to help me because I'm going to break down.
Nej.
Oh. Bara, excuse me? I'm going to break down. Hon bara, okay, come with me. Så alltså jag får klättra över den här snubben. Och sen så tar hon bak mig. Då hade de ett så här lite större kök där bak. Och hon bara, what's happening? Jag bara, I'm so scared. I don't even know where to start. I've never been scared before flying. But I am so scared right now that I'm going to pass out. Hon bara, nej, nej, nej. Hon bara, okej, say a drink. Jag bara, då tänkte jag på mamma och gin och tonic typ. Jag bara, gin and tonic. Hon bara, okej. Okay. Så hon blandar upp en gin och tonic till mig. Hon bara, I'm going to call for the pilot. Hon bara, so you... are gonna have, you're gonna be able to talk to him. Jag bara, oh thank you. Så de står där och flygvärdinnorna är så jävla gulliga. Alltså jag hade sån tur. De var så snälla med mig och bara skickade i mig 3 gin och tonic. Och sen kommer piloten bak, en utav dem då. Han bara, hej. Och det är då han berättar det här för mig. Han bara, hej. Gud, jag har förstått att du är jätterädd nu. Han bara, det är ingen fara. Han bara, vi flyger här över just nu. Han bara, och det är alltid turbulens. Det möts två vindar. Och han bara, det kan du tänka på i framtiden om du flyger här igen. Här blir det alltid turbulent och så här. Och det var så skönt. Men du vet den här känslan. Jag bara, det var sån tryck över bröstet. Och jag bara, så jag som aldrig är rädd i flygplan. Och bara, och jag bara tittar mig omkring. Och alla sover. Och jag bara, jag har allas ångest nu.
Oh, vad läskigt. Fy fan.
Det var en obehaglig flygning. Men det gick bra. Och det har inte hänt igen sen. Så att det var lugnt.
Nej, men så här. Jag tror ju att jag också kan se mer än vad jag ser. Och det sa också Benny till mig. Du vet när jag gick till Benny, det här mediet. Och han sa så mycket saker som... Nej, men det var en av de sjukaste upplevelserna i mitt liv. På grund av hur allting har blivit efter. Att det var så mycket som bara stämde. Men också grejer som han sa... Alltså när han började prata om... en vän till mig, alltså jag ser en vän till mig, till dig här, ni är väldigt nära, ni är som tvillingsjälar, bla bla bla, och han förklarade det, och jag visste ju direkt vem det var, för att det var ju en person som var så, och vi var väldigt väldigt nära, och det är fortfarande, hon har flyttat, men vi är liksom, i själen är vi samma liksom. Och vi är född med 2 dagar emellan och så att det är väldigt ja, det är mycket som stämmer där. Och då säger han till mig så här, du han bara, jag ser här att hennes mamma har varit väldigt sjuk, men ni behöver inte oroa er, för att de vet inte ännu vad det är, men det är inget farligt, hon kommer att bli bättre, det kommer att gå bra. Och jag bara säger, men gud, det här har jag ingen aning om. Och hon hade flyttat då redan till ett annat land, den här tjejen. Jag bara, gud, här har inte jag hört om. Nej, men det stämmer ju inte. Och sen när jag går ut därifrån så ringer jag henne och bara, hej, oh, hej, hur är det? Och gud, jag pratar om dig, jag berättar om den här upplevelsen och bla bla bla. Då jag måste bara fråga, hur är det med din mamma? Och hon bara, nej men gud, har jag glömt att berätta det här för dig? Ja, hon har precis kommit hem från sjukhuset och hon har varit jättedålig och de vet inte vad det är ännu. Men nu är hon hemma, hon är bättre. Och jag bara, okej, men jag kan lugna dig att det är inget farligt. Hon kommer få veta det, för att det kommer att gå bra. Vi har precis pratat om henne med det här mediet. Alltså, det var så jävla sjuk upplevelse. Bara, hur är det här möjligt? Och absolut, man kan hitta på saker, folk säger det och sådär. Men hur skulle han kunna hitta på exakt det här?
Nej, exakt. Men hur gick det med mamman sen då?
Ja, men hon lever och mår bra idag. Det är inga problem. Hon var frisk. Det var inga konstigheter. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var hon hade. Men hon var liksom jättesjuk och låg på intensiven och sådär. Så det var väldigt obehagligt. Och sen så sa han ju till mig också att du kommer att kunna se och liksom få kontakt med andra dimensioner och så. Men inte ännu, för att du är för rädd. Du öppnar inte upp den dörren. Och det är ju sant, jag är ju för rädd. Jag vill ju egentligen inte se. Jag vill och jag är lite nyfiken, men jag vill egentligen inte. Så att jag känner att det är ett jättestarkt motstånd. Men däremot så känner jag ju av väldigt mycket energier, som du vet. Och jag kan ju känna också, precis som du, att här... Det här rummet vill jag inte vara i. Det här huset vill jag inte vara i. Den här människan vill jag inte vara nära. Det är så otroligt stark känsla för mig. Och nu när jag var borta... Jag har varit med om det förut några gånger när man kommit till ett hotell. Du vet, när man känner bara så här... Alltså det här rummet... Jag mår så dåligt här. Man sover inte en blund. Nej. Och man kan vakna på natten och bara... Det sitter någon i min säng. Man ser ingen, men man bara känner tyngden av att det är någon som sitter på sängen. Det har jag varit med om flera gånger. På ett dåligt sätt. Man känner bara så här, det är så mycket ondska, det är så mycket obehag, det är så mycket fy fan. Men du vet, nu har jag börjat verkligen lita på den känslan. Så här att, nej men det går inte, jag behöver sova. Så att när jag var nu och reste jorden runt, så var vi på ett riktigt så här gammalt hotell i Indien. Så otroligt flott, gammalt lyxhotell, men du vet, så här skitgammalt, flera hundra år gammalt. Och då så sa han, den här managern, så här, ja men vi har speciella rum för dig och Nicky då, som var med, för att vi var kvinnor då, tjejer, vi skulle få extra fint liksom. Så vi skulle få varsin stor svit. Det var bara det att de här sviterna, de låg liksom i en egen... arm av hotellet, om man säger, en egen flygel kan man säga. Så att det var inga andra som bodde där, utan det var bara jag och Nicky i den här flygeln i varsitt enormt jävla rum. Alltså det var otroligt stort, mitt rum, och så var det en liten gång, och i den gången så fanns det en dörr med ett hänglås som var den var öppen dörren, så den stod lite på glänt, och när jag kikade in där så såg jag, här är en trappa. Och den var lite läskig, kände jag direkt. Det här känns inte så bra. Det var en trappa som ledde upp någonstans. Och så var det ett badrum på andra sidan. Så sa jag till Nicky, kan inte du gå med mig och kolla vart den här trappan leder? För att jag tycker att det är jävligt obehagligt att ha det här i mitt rum. Så vi gick upp för den här trappan. Och jag bara, du vet den här känslan när man bara, jag vill bara springa upp för den här trappan. Jag vill inte vara här. Man känner bara att det är, man kan liksom inte vända sig åt tillräckligt många håll för att det är någon som är där liksom. Det är någonting. Så vi springer upp och kommer upp och då kommer man upp på taket. Det var liksom ingen terrass utan det var bara upp på taket. Men det var ändå som en, alltså det var ingen smal vindstrappa. Det var en stor gammal trappa som bara ledde liksom upp på taket ingenstans. Och Nicky bara, fin utsikt då. Så gick vi ner. Ingen mer med det. Dörrjäveln är där och sen när jag ska gå och lägga mig då är den här dörren stängd och hänglåset är på. Och den är låst liksom. Jag bara, okej, det här var konstigt för att den här var ju öppen nyss. Jag tyckte bara att det var jävligt märkligt. Men dörren går liksom inte att trycka igen ordentligt utan den står lite på glänt fast den är stängd och med hänglåset på. Jag bara, okej. Ja. Försöker sova. Nej, men det går ju inte. Alltså det är ju någonting där. Det dunkar i den där trappan och det låter och det knarrar och det håller på. Och det, till slut så jag försökte sova med lyset på givetvis och allting, men det var så jävla obehagligt. Jag bara kände energin från den där jävla trappan. Så till slut
jag kände det hela vägen hit.
Nej, men det var det, och jag också. Jag kände det obehaget som jag kände där. Och jag försökte intala mig själv, jag inbillar mig, jag är i finaste rummet på ett jättefint dyrt hotell och oj det är så bra så. Men till slut bara klockan var 1:30 på natten. Jag bara klär på mig, går ner till receptionen och säger ursäkta. Jag måste byta rum. Jag kan inte bo där. Det spökar. Han tittar på mig som att jag är helt dum i huvudet. Han bara, men du har ett jättefint rum. Jag bara, ja men det går inte. Jag kan inte vara där. Alltså jag kan inte sova. Jag kan inte vara mer i det rummet. Och han bara, okej, du får byta. Så fick jag byta. Så gick jag runt. Han gick runt och visade en massa olika rum. Jag bara, nej. Kan inte sova i det här rummet. Nej, kan inte sova i det här rummet. Till slut så, nej men det gick inte. Du vet så fort han öppnade dörren så var jag bara så här, nej det går inte. Det går inte. Till slut så var jag bara, okej, det här, han bara, det här är sista rummet jag kan visa. Jag bara, ja alltså, jag får lägga mig här då. Men det kändes ju inte heller riktigt bra. Det gjorde det verkligen inte. Så jag sov ju med lamporna på hela natten. Och liksom, du vet man vaknar hela tiden, tittar mot dörrfönster åt alla håll i rummet. Det var så jävla läskigt hotell. Fy fan. Men du vet på
fy dit och
nej men alltså du ska aldrig åka dit. Jag ska säga vad det hette sen. Och sen så det sjukaste på samma resa då kommer vi till ett annat hotell i Oakland. Och det börjar ju med att taxichauffören berättar när vi är på väg till hotellet från flygplatsen hur mycket det spökar på det här jävla hotellet.
Nej men vad fan?
Jag bara du skämtar. Han berättar historier och han har hämtat någon gäst mitt i natten för att hon har sprungit skrikande genom korridoren och vill inte säga vad hon hade sett och det var liksom jag bara oh my god. Men du vet man kommer dit och man bara okej, det spökar här. Har du sett vad heter den här serien? Heter den här American
American Horror Story.
Ja, Horror Story. Ja. Du vet, typ sådana hus när man bara känner så här, oh my god, alltså här är det. Och det var mörkt, det var upplyst, det var ju också ett jättegammalt hus med lång historia och det hade ju varit ett slott en gång i tiden och du vet, det har bott någon rik släkt där och det har hänt grejer och bla bla bla. Och det var samma sak där. Alltså det var ju renoverat och allting, men det var så här, man gick i korridorerna och bara, det här är The Shining, jag mår piss. Alltså jag sov inte en blund. Varje gång jag vaknade på natten så blickarna direkt mot en stol i hörnet av mitt rum.
Nej.
Jag bara, det sitter någon där. Ja. Alltså, det går inte, det är någon som sitter där. Så till slut var jag bara tvungen, precis som du säger, prata högt. Nu måste du gå härifrån, du måste låta mig sova, ni måste låta mig vara i fred. Och liksom var tvungen att ställa ut stolen. Alltså jag var tvungen att ställa ut den ur rummet.
Ja.
För att det gick inte, den kunde inte vara kvar där. Det var så fruktansvärt obehagligt. Så att det känns som att de här grejerna känner jag mer och mer och mer och mer nu, de här energierna. Men det som jag skulle säga till er som faktiskt än idag är det läskigaste jag varit med om, det hände när jag gick på gymnasiet och bodde i Huskvarna. Och vaknar mitt i natten i september. Klockan har varit 1:30 någonstans. Och bara, det är något som är fel. Du vet, det är så jävla obehagligt och man bara tänker såhär, någon har dött. Alltså, sådana där känslor kan man ju verkligen få. Någonting är jävligt fel. Det var bara så här, skräck, panik, ångest. lyckas ändå till slut somna om. Vakna på morgonen, har försovit mig för klockjävlarna har stannat. Alltså det var på den tiden man inte hade mobiltelefon. Så att det var liksom, fanns ingen mobiltelefon. Min väckarklocka har stannat mitt i natten. Den står på typ... vad fan den nu stod på, jag kommer inte ihåg exakt. Men någonstans mitt i natten. Min klocka i köket har stannat. Allt har stannat. Jag bara, helvete, försovit mig, kom för sent till skolan. Och där är ju bara så här värsta... sorgstämningen. För det här var ju då natten som Estonia sjönk.
Oj.
Och det här var liksom någonting som jag uppenbarligen kanaliserade. För att det var bara så här, okej, okay, den energin, den nådde mig där jag låg och sov. Och det var fan, då kände jag så här, och det var en elev också på skolan som hade förlorat sin mamma. Och jag skulle, det var året efter gymnasiet, för att jag var gympalärarvikarie på skolan. Och jag skulle ha gympa med dem den morgonen. Det var min första lektion. Liksom. Mm. Och han var inte där. Och då fick jag höra att han hade förlorat sin mamma då, i Estonia. Men så det var också en sån där grej som man inte riktigt glömmer. Och bara vet instinktivt att det där det var någonting med det helt enkelt.
Mm. Oh, gud. Vet du, jag fick så mycket gåshud på benen. Det bara reste sig.
Nej, men det är också, alltså, och också de här grejerna med Benny, han sa så mycket grejer till mig. Du vet, jag har varit sökare hela mitt liv och bara sökt efter saker och hålla mig i. Vad är meningen? Vad är liksom poängen? Varför är jag här? Och så. Och ibland har jag tänkt så här, men jag är galen. Jag måste vara galen. Alltså, det kan inte vara någon som grubblar så här mycket som jag.
Jo,
det är hemskt. Och sen när jag då pratade med Benny, det var så förlösande, för att han sa till mig så här: du har grubblat på det här och det här och det här, och det var ganska specifika grejer som jag inte vill säga för det är superprivat. Men jag hade heller aldrig sagt det till någon. Det var liksom i mitt huvud bara, och jag har suttit så många nätter och bara tänkt, inte kunnat sova. Du vet, mått så dåligt, och han bara säger till mig: du har tänkt så här och så här och så här och så här, och du har helt rätt. Det här är ditt syfte, det här är vad du ska lära dig i det här livet och bla 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 bla. Och det var bara som att, tack, jag är inte galen, det här är på riktigt.
Ja, vad
liksom.
Skönt.
Ja, och det var så himla skönt, Fanny. Och så sa han till mig också så här, men det här med skyddsängel och bla bla bla, för det har varit, jag har också varit i ganska många situationer där jag har undkommit med nöd och näppe, kan man säga. Behöver inte gå in på det, men väldigt många sådana. Och han bara, men du vet säkert redan det, att du har liksom en skyddsängel som är med dig, men också så har du dina vuxna som har betytt mycket för dig i livet som finns med. De liksom finns med dig på vägen, och du ska titta efter tecken. Och då säger han, vad ska jag titta efter tecken? Och det här låter ju så fånigt, men det är ju de vita fjädrarna då. Han sa till mig såhär, men titta efter de här vita fjädrarna. Ofta så visar de sig på något sätt med något tecken. Och då har jag förstått att de här vita fjädrarna är det ju för mig. För ganska ofta så dyker de upp på de märkligaste ställen. Precis vid mina fötter. Alltså precis vid mina fötter. Mm. Eller på min arm. Eller du vet, det är en vit fjäder på ett ställe där den inte kan vara. Och det absolut sjukaste som jag var med om en gång. Alltså det är så jävla knasigt. Men Patrik såg det också, så att det har verkligen, verkligen hänt. Men så vi var ute och promenerade med Sam på en promenad. Och plötsligt så säger jag, titta på det där. Jag tittar upp i luften. Och det är liksom en liten, ska man säga, som en liten nästan tornado av små vita fjädrar. Alltså som snurrar i en cirkel. Som en tornado nästan. Precis framför mig. Mm. Uppifrån luften, från ingenstans. Ingen fågel, det är ingen gren eller träd eller stolpe. Det finns ingenting. Det är bara en liten, liten spiral av vita fjädrar som snurrar precis framför mig och landar precis framför mina fötter.
Det är det sjukaste jag har hört.
Det var så sjukt. Alltså det var sjukaste jag hade med om han. Wow. Och jag bara, var kom det där ifrån? Hur gick det där till? Han bara, det finns väl en naturlig förklaring? Jag bara, nej, det finns ingen naturlig förklaring. Det där är liksom, det där var ett tecken till mig. Och då är jag alltid väldigt noga med när jag ser de här tecknen och säger tack för att du är med mig. Tack. Tack för stödet liksom. Och jag är inte säker på om det är min mormor eller om det är min farmor eller om det är min morfar eller... vem det kan vara, men jag tror att det är någon av de tre i alla fall, eller alla tre ibland kanske.
Vad härligt. Men du, på tal om det där med signs, nu säger jag det på engelska för det finns ju en fantastisk bok som heter Signs av Laura Lynn Jackson, mm, som är en fantastisk medium. Hon har ju varit med i Gwyneth Paltrows Netflix-serie som heter Goop Lab, mm, och där kan man kolla på det avsnittet som heter Insight eller Medium, ja. Där är hon med. Alltså hon är så sinnessjukt duktig. Och hon har skrivit en bok som heter... den här är fantastisk. The Light Between Us. Som förklarar jättemycket det här. Med, hon berättar hela sin resa hur hon upptäckte att hon var medial. Men också hur man kan... Allt det här med livet på, från andra sidan och över hit. Och sen den här Signs är superbra. För då kan man lära sig allting om hur man hittar sina signs och sådär.
Fan vad coolt! Jag ska absolut läsa. Jag är väldigt, som sagt, intresserad.
Jag ska skicka dem till dig.
Ja, gör det.
Med risk för att folk blir provocerade så kanske jag inte lägger ut dem. Man kan skriva till oss om man vill veta vad det var för böcker så kan jag svara på DM. Så slipper poddkontot bli helt flum-flum.
Ja, nej, men det ska inte bli flum-flum. Men nu får man ju, nu har man ju lyssnat på egen risk, liksom.
Ja.
Ja, men jag tycker det här är så... Det är så himla intressant och det, det är ändå de här existentiella grubblerierna. De har hjälpt mig jättemycket i livet ändå. För jag har ju berättat att jag har haft otrolig dödsskräck.
Mm.
Alltså en skräck som har liksom varit så förlamande att jag nästan inte har vågat leva för att jag har varit så rädd för att dö. Men att jag har fått så mycket tröst, alltså dels genom terapi men också genom att läsa mycket så här nära döden upplevelser. Och att jag har landat i att jag tror att själen lever vidare. Jag tror verkligen att den gör det. Och jag, ibland är det som att jag bara känner så här att men min själ, den har varit här så många gånger förut. Yeah. Alltså just mitt kroppsliga jag, nej, det är första gången. Men min själ har varit här, den har varit här väldigt många gånger. Den vet saker. Du vet, vissa platser så här som man bara känner igen. Vissa platser som man bara vet, jag har varit här förut. Exakt. Varför känner jag igen det här? Det är liksom en plats som jag känner. Jag känner mig trygg här. Jag trivs här. Jag vet var allting finns. Eller vissa människor som man kan känna det med. Man bara kan känna så här, den här människan känner jag redan. Jag har varit på något sätt med den här människan förut. Vi har haft en relation någon annan gång. Mm. Våra själar känner igen varandra. Och det tycker jag är väldigt trösterikt faktiskt.
100%, jag är helt med dig där och jag tror att det är väl det egentligen som är det enda som vi kanske också vill då inspirera med det här samtalet vi har haft idag. Det är ju det här att är man inte troende och kanske känner sig ens, om man har funderat på, jag känner mig ju kanske lite som Jessica och Fanny, att det liksom faktiskt handlar så mycket om tröst också.
Ja,
det har det gjort för mig.
Verkligen.
Och sen är jag som dig livrädd också att öppna på dörren för mycket, men vi får väl se. Det kanske är det här du och jag istället åker på någon så här retreat för att öppna sin mediala sida. Det finns ju det.
Jag vet vad, jag skulle gärna göra det. Och, man har ju, jag tror att jag också har känt lite motstånd, dels för att jag är lite rädd, men också för att folk tycker, eller många tycker att man är en galning. Förstår
du? Ja, men då kan de väl få tycka det då.
Som tycker så här, herregud vilken dåre.
Ja, men och det var någon som skrev när vi hade snackat om det sist, så fick vi en sån här, det var det jag menade i början, så här, man behöver inte skicka DM om allt man tycker och tänker hela tiden. För det var en person som direkt skrev så här, ni kanske det finns faktiskt så att det kan faktiskt vara så att man går till ett medium och så blir man guidad åt helt fel håll, att man är utsatt person och så gör man helt fel val. Jaha, jag har inte hört så mycket människor som har fått så fel guidning. Alla människor jag pratar med som har någon gång pratat med ett medium i livet har tagit all positiv reinforcement de har fått utav den här personen och försökt applicera det i sitt liv för att ha en mycket mer positiv väg framåt. Inte göra någon negativa val eller så. Och är det så tycker jag fortfarande att man är en vuxen människa och man får ta egna beslut för vad man vill tro på och inte tro på. Och vi kommer tro och tycka olika. Och det är okej.
Ja, det är helt okej. För att till sist och syvende så är det ju bara en själv som ska klara sig genom det här livet på något sätt, på bästa sätt, tänker jag. Och jag är väldigt intresserad av att höra andra sådana här historier. Så att, alltså för min del får ni gärna skriva DMs om ni liksom känner igen er eller om ni har upplevt något. Eller så. Jag tycker att det är skitspännande.
Men då gör vi så. Och den som öppnar, Jessica, den screenprintar och skickar till varandra så att vi får se alla de här meddelandena.
Ja, Ja, det måste vi göra.
Gud vad bra.
Det måste vi göra.
Gud vad bra. Nej, men det var ju jätteroligt. Snälla hörni, berätta historier för oss, saker ni har varit med om, så delar jag och Jessica dem med varandra så vi får läsa. Spännande.
Och jag blir så inspirerad nu, Fanny. Jag känner att jag är faktiskt lite sugen på att utveckla den här sidan lite mer.
Vi ser, det kanske liksom om ett år så är podden något helt annat. Då är det liksom en annan resa vi börjar på.
Jag har ju tvingat Camilla Läckberg nu att ta med mig på seans.
Ja,
ja, för hon,
just hon det, gör hon ju sådana grejer
ibland.
Ja.
Hon lägger ut det ibland att hon har gjort det. Och varje gång jag skriver till henne, Camilla, du måste ju säga till mig. Nu har hon lovat att hon ska ta med mig nästa gång. För att jag vill verkligen.
Åh, vad bra. Det ska jag faktiskt också. Jag ska dra ett mest till henne, jag med. Vi vill gå ihop. Det var mysigt. Ja, men det hade varit så jävla roligt ju. Mm. Men hörru, jag måste packa klart nu.
Ja.
Jag sticker snart.
Ja.
Så att... Tack snälla för det här otroligt inspirerande och väldigt intressanta avsnittet. Jag tyckte det var jättekul att höra dina historier.
Och jag att höra dina, Fanny. Alltså, ja. Det blir mycket rysningar i det här avsnittet, det ska gudarna veta.
Ja, det vart det. Långt rysavsnitt. Men då hörni, jag njuter vidare. När ni lyssnar på det här så ligger jag förmodligen på stranden och njuter. Och så hörs vi snart igen.
Ja, och vad gör jag då? Jag tränar förmodligen, jag börjar springa igen. Det är skitkul, det kan vi prata om nästa gång.
Wow. Skitbra. Mm. Då hörs vi snart igen.
Har det nu så underbart, Fanny, njut av paraplydrinkar och sol.
Ja, det ska jag göra. Tack snälla.
Puss, puss. Puss, puss.
Hej.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.